I april 2016 skakas poliserna i norr av ett groteskt mordförsök när en kvinna förgiftar sin man. Motivet, att se honom dö.
Här pratar vi ju då om förgiftningar av olika slag och det är ovanligt.
Lyssna på hela avsnittet Giftgåtan i Piteå i podden Fallen jag aldrig glömmer i Podplay-appen.
Hej och välkomna till Ekonomi på riktigt med Charlie och Mattias.
Tju!
Hur är det? Fan, du har lite hängande ögonlock eller vad heter
det? Är det så? Ja, jag är ju det man kallar för drängförkyld.
Ja.
Helt enkelt. Så att jag är uppladdad med dubbla nässprayer här. Men det känns kanon. Jag är precis hemkommen från min semiårliga högtid. En gång varannat åker jag till en nöjespark i Holland som jag varit i vartannat år sedan jag var mindre än vad Primus är nu.
Ja, det var ju innan vi lärde känna
varandra.
Du har ju varit och pratat om den här.
Alltid.
Ja, jag har fått inbjudan två gånger men inte följt med sig. Jag tror att ni har gett upp bara.
Nu har vi gett upp.
Men fan, vem vet?
Ja,
vem
vet? Plötsligt händer det som den heter. Ja. Så att, och då, men jag var faktiskt till och med så sjuk där nere så att en dag var jag inte i parken utan bara satt hemma och inlindad i täcke. Men det är jävligt nice ställe att vara inlindad i täcke.
Men om du slår ett slag, vad heter parken nu?
Man vill inte slå ett slag för den för jag tänker att det räcker med att vi är där. Behöver inte skapa fler köer.
Nej, vet, det där är ju en sån park som man inte vill släppa.
Det här är som ett kantarellställe.
Men om du berättar för mig så lovar jag inte säga.
Den heter Efteling och är en holländsk park som började byggas 1932 och som bara växer och är fantastisk. Den är som Disneyland fast utan alla giftshops, alla köer och all rosa plast kan man säga.
Ja, det låter som en ganska bra park.
Ja, det är magiskt.
Åker du allt för om du inte ligger nedbäddad i lakan?
Nej, det finns en som heter Baron 1828 tror jag den heter som är börjar med en sån här fritt fall någon ser ut att vara 30 högt. Meter högt rakt ner i ett ånghål och sen fortsätter bergdalbanan därifrån. Man är någon typ av gruvarbete. Det är en saga liksom inbyggd i varje ride.
Det är lite som Mario kan man säga.
Ja, den kände jag så här att jag som är höjdrädd då, vad fan ska jag falla? Alltså det tackar jag nej till. Men då älskar jag istället den som heter Fågelrock där man är fastbunden vid den stora fågeln här från Simbads äventyr tror jag. Och då är en bergdalbana i totalt mörker.
Mm.
Så att det går fort som satan och man har ingen aning om. Kommer man falla brådjup ner? Kommer man snurra runt? Är det högre? Så man kan liksom inte sitta och förbereda sig eller något utan det är bara åka med.
Vi har ju, favoritgästen. Som kommer här. Och nu det är en kille som jag inte tror är så jävla rädd av sig faktiskt. Men vi ska väl höra här.
Mm.
Ja, så ja, vi har ju ett kärt barn av många namn. Men vi kan väl helt enkelt hålla oss till det vanliga namnet idag. Välkommen Magnus Hjelmér!
Tack, hur är du i berg- och dalbanan, Magnus? Är du...
Jag börjar komma dit att det börjar ta emot lite.
Är det så?
Ja, det är så.
Men rimmar inte det lite konstigt? För vi ska ju också passa på att gratulera dig. För att i körkortet, i veckan så tog du ett hojkörkort.
Ja,
yes. Det är
du ska
ju
bli organdonator nu tydligen. Är det inte det heter?
Jag har en väninna som jobbar på akuten. Hon sa det. Jag har preppat med morfin ikväll.
Mm. Mm.
Men alltså, det är ju ändå ganska, vad ska jag säga... Det är väl, man kan ju köra hoj på olika sätt, men att köra motorcykel innebär ju ändå större risk än att sitta i en bil, upplever jag.
Absolut.
Och då har du ändå valt nu i så pass vuxen ålder att ta körkort.
Ja,
det här vad var det som drev dig att göra det?
Nej, men det här har varit ett 15-årsprojekt. Alltså, det är inget, jag är gammal crossåkare och tycker att det här med motorcykel har varit. Sen har bara, ni vet, livet. Våren kommer, många karlar tänker så här, nu. Det är nu det händer. Det är nu jag ska ta det. För man glömmer det över vintern.
Mm.
Ja, och sen hinner våren gå. Och så hinner det passera. Så blir det sommar. Och sen är det semester. Och sen blir det höst. Och så slut. Ja.
Och sen är man där liksom.
Mm. Yes, så har hållit på i 15 år. Ja. Förra året på hösten så köpte jag bågen. Jag tänkte om jag börjar i den änden.
Mm.
Så kanske kortet kommer.
Och det gjorde det. Som att köpa gymkort. Precis, om man bara har köpt kortet, kort, då kommer jag börja kommer träna. Jag börja
träna. Det funkar kanske för vissa.
Ja, men ja, det funkade för dig med...
Det gick bra. Mm. Yes, så nu åkte båge dagarna tre.
Mm. Wow, vad häftigt. Mm. Det är ju en otrolig upplevelse. Jag har ju kört jättemycket motorcykel. Alltså jag har kört över 30 000 mil på motorcykel. Och åkt långt och mycket och sådär. Men jag har ju tappat av. Jag har en moppe nu.
Och elcykel.
Ja, och elcykel. Nej, men jag saknar, men jag förstår känslan. För varje vår nu när man hör de här hojarna komma och sådär, mm, då drar det verkligen i tarmen.
Ja.
Så att varje år tänker jag också att nu ska jag åka och provåka eller låna någon hoj. Bara få ut och glida, ha det skönt.
Du har sålt helt?
Ja, jag har ju fri.
Mm. Jag trodde så du hade parkerat.
Nej då, jag har faktiskt ingen hoj. Det är också det där att det ska ju skötas om liksom. Mm. Det är ju den här admin-grejen som vi har pratat om tidigare. Det ska fixas med. Och när jag insåg, sista två åren jag hade motorcykel, då, näst sista året åkte jag 10 mil. Sista året åkte jag 1,5 mil.
Oj.
Och då var det väl ett tecken någonstans att det här blir inte av.
Nej.
Det ska åkas båt och det ska göras. Och...
Men du säger admin, alltså, vi ska ju prata hyrbil idag. Man hyr in, det är inte att man kan inte hyra motorcykeln.
Jo, men precis. Bra, den hade vi inte tänkt på riktigt, om man ska hyra motorcykel. För det hade jag ju gärna gjort. Men jag tror att just eftersom det är mer riskfyllt och kanske mer folk som inte är så vana, så kan jag tänka mig att hyra en motorcykel är inte lika enkelt som att hyra en bil. Vet du någonting om det, Marcus?
Nej, aldrig hört talas om att det går. Men det kanske är nästa affärsidé.
Jag tror liksom självrisken, eller jag tror att försäkringen eller premien, jag vet inte, det borde vara hur dyrt som helst.
Ja.
Eftersom det kan ju uppstå, är man då inte en van hojåkare så ja, jag vet inte. Å andra sidan har man inte körkort får man inte hyra, så att, ja, oklart.
Mm. Det är ju ibland så i den här podden att vi spenderar en hel del tid på att prata om saker vi inte vet någonting om. Men vi tänkte ju vända oss åt andra hållet och prata om något vi vet om.
Ja, vi ska väl försöka. Vi brukar hålla oss till det vi vet någonting om. Ja, precis. Ja. Så vi ska prata om bilhyra. Nu är det ju sommar. Och hur många gånger, alltså nu hyrs det ju bilar som aldrig förr. Framförallt utomlands då, tänker jag, man åker utomlands. Eller även i Sverige.
Mm.
Om vi går rakt på sak här nu då. Vad säger du? Vad kan det bli ett problem?
Ja, det kan det faktiskt. Det kan det. Det är så här, som du säger, jag har inte hört någon vän eller kollega eller något som har hyrt en bil och känt under hela liksom resan att det här har varit något trevligt eller något bra, eller att man har kunnat nyttja bilen så mycket som man verkligen har velat när man varit på semester. För man är rädd att åka på någonting. Och det går ju de här skrönorna att de fakturerar i efterhand och de hittar på att du minsann har fått en bula och det blir dyrt och saftigt. Och så får man inte ta
på det. Sen bara kommer det någon slags här räkning eller faktura hem sen att du har använt, och sen är det pålagt saker man inte riktigt vet och förstod eller orkar.
Bilen var inte nytankad. Och
det. Nej, men precis. Sen skulle jag vilja säga så här, ni får rätta mig er erfarenhet, men jag tror att i dagens samhälle så kanske vi inte är där att det läggs på massa konstiga saker. Eller det är klart, har du slarvat med att tanka bilen, om du ska tanka bilen, då är det klart att man åker på den.
Avtal,
men idag för tittar man på alla ratingtjänster också, att det är svårt att överleva. Det är lite som Uber liksom. Det är svårt att leva när man får direkt feedback på service eller...
Ja, jag känner inte heller igen att jag har varit orolig för det, eller att jag har hört så många historier om det. Däremot är ju själva hyrbilen redan liksom, när man ska välja leverantör, så tycker jag att ångesten sätter igång. Mm. Ja, då finns det liksom så här var en billig, här kan vi ha den i 6 dagar för bara 600 kronor. Liksom, så här.
Men hur är det här då? Om man skulle jämföra med boka hotell. Där kan man ju antingen gå till hotellkedjan direkt, vilket man nu tänker på. Och så tänker man, det där har jag haft en bra erfarenhet av, och så går in på den hemsidan och så bokar jag. Och jag jämför alltid nu, först om jag ska åka någonstans, då kanske jag går in och tittar på flygresor.se och så ser jag vad jag får. Eller jag går in på den här någon hotell, sån här leverant, ja, men så här, vad kallas det för? Hotels.com eller agent. Och då när jag sen går tillbaka, men jag då får ut bästa pris på säg hotels.com, om jag sen går direkt till hotellet, till den hemsidan som de föreslog, så är det ju ibland faktiskt billigare direkt på hotellet.
Ja, men precis.
Och då tänker jag, vad är din erfarenhet här? Om man till exempel går in då på någon sån hyrbilssajt och bokar upp
hyrbils.com
eller om man går raka spåret till någon av de här märkena som man vet finns. Hur gör du? Hur skulle du göra nu då, om du skulle ut och åka?
Jag bokar nästan alltid. Vi hänger ju en del i Spanien. Och jag bokar alltid via något som heter Auto Europe. Det finns många andra givetvis också. Men det kan vara en. Men det är lite som du säger. Man måste vara medveten om att det är viss skillnad. För det är,
Auto Europe då? Är det en sån hyr direkt av bil, eller är det en jämförelsesajt?
Ja, det är en jämförelsesajt, okay. Precis. Mm. Ja, bra att du förtydligar. Och det är ju lite så här att det är klart att det kan vara bättre priser direkt, men det är också att det är lite det du var inne på, Charlie, att det finns ju så många hyrbilsfirmer. Mm. Det finns Costa Sol Cars. Mm. De har jag aldrig hört talas om, men det finns också de stora internationella, Avis och Hertz och de här. Där kan man ju kanske känna sig trygg, men priserna är ju 10 gånger så mycket. Och då är ju frågan så här, när jag går till de här agenten eller jämförelsesajten då, så får fram alla de här namnen på hyrbilsfirmorna. Törs jag lita på någon och törs jag ta någon? Återigen, jag har aldrig råkat ut för någonting. Det brukar vara ett ganska bra tecken, tycker jag, att kika på, finns de på flygplatsen eller inte?
Ja, inte bara ett bra tecken. Det är ju logistiskt. Man kommer där mitt i natten och så visar sig att nej, här behöver jag liksom ringa på någon klocka för att det ska komma en transfer och hämta mig till någon parkering 3 mil bort där det finns en eventuellt utlämning och mina nycklar var inte där. Nej. Den har man gjort en gång.
Ja.
Det är så här.
Ja, men jag har kört några sådana också. Det är klart att det har funkat. Men det har också varit så här att de har i regel varit mycket, mycket mer petiga när jag väl har kommit dit och ska lämna tillbaka bilen. Mm. De har varit, det är lite... Men jag kommer slänga ut lite sådana här bra att veta. Och jag tycker en sån sak bra att veta just när vi pratar om tider är att skummar man avtalen, som jag har gjort 400 stycken ungefär, så ser man att ganska många hyrbilsfirmer tar exempelvis ut en avgift, kan vara 40 euro för att man då lämnar bilen utanför öppettider. Och nu är det kanske inte så att man behöver planera resan efter öppettiden, men man ska vara medveten om att du kan åka på en sån här avgift. Mm. Det står i avtalet, men det är 67 sidor långt.
Liksom. Men bra, men innan vi går dit så måste jag bara fråga då. Om vi är kvar vid bokningsfasen sen ska du få dra avtalsgrejerna. För det är sådär som man har skummat igenom, trycker accept och blundar och hoppas att det funkar. Liksom. Men då tänker jag så här... när du väl då har gjort den här söken på, i det här fallet, Auto Europa. Mm. När du då får upp ett förslag, låt oss säga att du får upp någon av de här större. Går du in då på den separat? Gör du en ny flik i webbläsaren och så går du in och så kollar du om det stämmer, om det är billigt eller inte?
Nej, jag gör faktiskt inte det. Jag kör Auto Europe.
Och varför gör du det? Är det för att man får några poäng? Eller för att du...
Nej, men det finns viss skillnad. Som sagt, det är två sätt att boka, antingen direkt eller via de här. Och då ska man vara medveten om att bokar du via en sån här agent eller jämförelsesajt, så kommer de att erbjuda dig liksom ytterligare försäkringsskydd. Som egentligen inte är en försäkring, men de brukar kalla det för självriskeliminering eller självriskåterbetalning. Det vill säga att du tecknar alltid avtalet med hyrbilsfirman. Det är lite som hotels också. Du bokar ju inte med hotels, du bokar ju med hotellet som du faktiskt, som ligger bakom. Men hotels förmedlar det här. Däremot då så kommer de att säga att du får gärna lägga på en liten peng, så kommer du ju ha en självriskeliminering. Så skulle du råka ut för en skada, så ska du fortfarande göra upp med försäkringsbolaget eller med biluthyrningsfirman och deras försäkringsbolag. Sen får du skicka in då till exempelvis Auto Europe då, om man använder dem. Och så får man liksom claima tillbaka. Så de har i sin tur då sagt att så här, det är så låg risk att våra kunder som bokar genom oss råkar ut för en skada. Så då betalar man en liten extra peng, och då så i sånt fall så står de och betalar tillbaka den självrisken som du ändå får lägga ut då. Så det här är skillnaden. Vill man köpa till ett sånt skydd, det är ingen försäkring, men ett sånt skydd då, så kan man.
Kan man inte lika gärna göra det direkt då, om man går in på Avis och hemsidan? Kan man inte lägga till det där skyddet redan?
Jo,
där?
Det kan du faktiskt många gånger. De har ju också blivit smartare. Förr i tiden så gjorde de ju inte det. För det är klart att vart en skada skulle det vara bra business för dem. Nu för tiden så erbjuder de samma sak. De ser ju att det kommer bokningar. De vill ju hellre plocka bokningarna direkt såklart än via. Så många gånger. Men det här sker ju ofta när du kommer ner och står vid disken där. Och sen ska du, du plocka ut nyckeln och det är 7 meter kö bakom. Då kommer de att säga så här. Ja, men du, förresten.
Så när det är alltid 40 grader varmt när man står i den där jävla kön.
Alltså. Jajamensan.
Ja. Det första som händer när man kommer fram till den där disken. Och det här är för mig en av livets stora mysterier. Om det finns 10 så har jag en hyrbilsfråga på min topp 10-lista. Så mycket så att jag har frågat vid flera hyrbilsuthyrningar och ingen har kunnat ge ett bra svar. Och det är ju, jag har hyrt en bil långt i förväg. liksom, de har bilen där till mig, det ska vara en sån här, det ska vara den här, liksom så här. Så den är uppenbarligen så här, Charlie Söderberg, bilen, vi är redan kopplade långt innan jag landar på någon flygplats liksom. Mm. Så kommer jag fram till disken där, jag har lämnat in mitt körkortsnummer och så här, det finns uppenbarligen redan, så här, jag har redan betalt och okay, så här. Så kommer jag fram och säger, hej, Charlie Söderberg, jag ska hämta ut en hyrbil. Ja, säger de. Och så börjar de knacka.
Mm.
Och sen knackar de i typ 14 minuter.
Ja, vad står de, är det de
vad
gör?
Vad är det de skriver in i 14 minuter? Ja. Liksom, det där är en av livets stora besvikelser. Och det är inte så här, nej men de ska sälja saker. Nej, det kommer sen. Först är det 14 minuter av att de skriver en C-uppsats i liksom så här. Det tycker jag är så
fascinerande. Vad gör de då, Magnus?
Jag har ingen
aning. Nej, det har ingen aning. Om du lyssnar på detta och vet vad man gör de där 14 minuterna, kan ni få berätta det? För när jag går, nämligen tar ett hotellrum, då säger jag så här, här är nyckeln, hej då. Alltså så här, det går fan inga 14 minuter, men just hyrbil, då ska det skrivas.
Ja. Jag vet inte. Hur såg han ut när han kom?
Ja, jag vet inte. Fyra hjul ska han ha, sen ska han ha ratt.
Jag vet, jag var i Barcelona och gick in på Hertz, tror jag det var där. Och,
varför de har Love Hertz?
Exakt.
Det är jättekonstigt.
Ja, det är konstigt. Mm. Men då gick jag in där i alla fall, och mitt i centrala Barcelona, och personen i fråga kunde inte ett ord engelska. Och jag kunde inte ett ord spanska. Så det slutade med att jag inte hyrde någon bil där. Är inte det också helt makalöst i en stad som Barcelona?
Ja.
Att de inte kan... Ja. Nu gick vi från ämnet här. Det, det väcker känslor.
De pratar om katalanska, tror jag. Men det spelar,
eller? Ja, fast de borde väl prata... Ja. Jag vet inte att de pratar katalan i Katalonien, där Barcelona ligger. Men i min värld så är det spanska.
Och hade fokuset att han borde kunnat...
Hade jag kunnat katalan så hade det säkert funkat. Eller om jag hade kunnat spanska. Nu kunde jag inget av dem. Nej. Det stora problemet var att om jag var på en internationell kedja så borde väl människan ha kunnat engelska.
Nej, då blir det bara krämkatalan av alltihopa. Det fattar jag att det blir
problem. Ja, åter...
Nu står vi där i disken i alla fall. Det var ju det som var problemet då. Då blir vi helt plötsligt massa tilläggsförsäkringar och konstigheter och
ja, precis.
I den där kön.
Mm, det stämmer. Det man ska också vara medveten om.
Men vad gör vi då? Är det så här just say no genomgående, eller har de någon poäng? Eller
liksom? Nej, men de har en poäng. Jag tycker man måste verkligen tänka ut innan man åker hemifrån. Så här, hur ska vi köra bilen? Hur mycket ska vi nyttja den? Ska vi köra mitt i stan eller ska vi på landsbygden och ställa den där? Liksom? För du kommer att få frågan om du ska ha flera försäkringar. Och man tänker ju som svensk då. Så här, finns det någon mer än helförsäkrad?
För när, helförsäkrad är väl, då är väl hela försäkrad? Det är
ja,
väl,
inte eller? Riktigt i hyrbilsvärlden. För det är så här att i Europa så har man med samma skydd kan man säga, som hemma i Sverige. Så det finns en trafikförsäkring som skyddar då mot andra skador om jag råkar orsaka och personskador på andra människor och sånt där. Mm. Det är bra att ha. Och sen är också bilarna står ju då när man bokar så att den är helförsäkrad. Och det kan ju kännas tryggt. Helförsäkrad, det vet vi alla. Då täcker det även skadorna på mitt egna fordon. Så det kan ju vara skönt. Men problemet är att lusläser man avtalet så ser man att det täcker inte då bland annat, det skiljer sällan mycket men lite kanske, men det kan vara däck, underrede, speglar, alltså utvändigt, glas, tak.
Så punka till exempel täcker den inte?
Nej, punka täcker den inte, eller om du skulle råka parkera vid vägkanten och så kör du upp på vägkanten och så är det lite högkant och sen slår i underredet och sen får du hål i oljetråget. Mm. Nej, men då är det kört. Det finns ingen försäkring som täcker. Mm. Och tittar man på det här då, det som blir kvar är egentligen bara kaross. Det vill säga skador, om jag skulle råka köra in i någon annan bil eller backa in i något eller någon kör in i min sida. Då är det, jag menar, det är ganska lätt att en backspegel skulle kunna gå om jag backar tajt eller nära eller i ett parkeringsgarage eller...
Ja, eller det är att man blir påkörd när man står
någon kör förbi där på en smal liten väg i Paris
ja.
Och kör förbi och tar med sig spegeln.
Ja, men precis.
Och det är ju inte om de gör, det är bara när de tar en backspegel.
Så när ni kommer fram till disken, då kommer de säga så här, bilen är helt försäkrad. Då tänker man sig, skönt, tryggt, men det täcker ju inte de här sakerna. Och så rabblar de upp några av de här, inte riktigt alla. Och så säger de så här, men du får gärna köpa till det här skyddet, det kostar ett x antal euro då per... Och det är det här man kanske då när man bokat har tackat nej, tänker sig. Helförsäkring funkar, varför ska jag ha massa extra super?
Jag har ju ändå en hemförsäkring.
Den gäller ju inte då annat än prylar på annan ort.
Bagage och liknande.
Ja. Sen vet jag att vissa kort har en inbyggd bilförsäkring i sig. Men det brukar också vara en sån här självriskeliminering som de kan bistå med.
Så du säger att de kan ha en poäng där i disken på något sätt ändå? Om man då är som Mattias dessutom... inte kan katalan och så får man punka på bilen, står man där mitt ute på landsbygden bland några jävla superesser och ska försöka få tag på någon som vet liksom vad det är för däckstorlek på den här som ska hem, du vet, så här, du förstår mig att då är det skönt att bara ha så här ett nummer man ringer och så är det klart.
Ja, Så är det. Men som sagt, det beror ju lite på vart man ska åka. Jag tänker så här, hyr man långt ut på landet någonstans och jag ska åka one way liksom, och så ska bilen stå en vecka och så ska jag åka tillbaka. Ja, men då kanske, nej, men då kanske inte nödvändigt. Nej. Så lite så här, vad känner man sig trygg med?
Men om du då har bokat då, vad gör du då? Alltså eftersom vi vet att du lämnar ju ingenting åt slumpen ever.
Nej.
Och då undrar jag, hur går det till?
Han har ju tagit motorcykelkorten då, så lite on the wild side ledande.
Jo, men jag menar, han har ju också koll på, det var nog inte någon fara att han skulle klara teoriprovet.
Nej, det var jag aldrig.
Jag är heller inte nervös för att han skulle bo med uppkörningen. Jag tror att han förberedde sig. Och jag tänker att Magnus bokar en bil, en hyrbil, så har han ju, som man säger, lusat de här 400.
När han bokar han, då bokar han rejält.
Exakt så, det är precis så han jobbar.
Och det är faktiskt ganska rejält, för jag brukar ta jag brukar från start faktiskt boka på det här extra skyddet på taket och glaset och allt det här. Och det är ju också så här, det är ju inredningen som ofta inte ingår med. Jag menar, det kan vara, du kanske har en
och en litet barn som spyr ner hela
exakt
bilen.
Exakt, vad får du göra då? Ja, men då ska du stå för något tvätt och så där.
En fru som käkar glass eller något. Eller?
Ja, nej, men så jag brukar ta skydden, men jag brukar boka det hemifrån. Och många gånger då, om vi nu pratar skillnaden att hyra på flygplatsen eller inte på flygplatsen, att de är olika kinkiga. De gångerna jag hyrt med alltså allt skydd, då är det i stort sett, då sträcker man fram nyckeln. Knappt går de ett varv runt bilen. För de ser ju i sina papper när jag kommer att det är...
Det kanske är bara utrustningstraktik. Den första kvarten är bara för att få igång vätskorna i mig. När han är lite mör, då...
Då går vi.
Då smäller den.
Fermenteringen har redan påbörjat. Ge mig lite socker här. Nu kör vi.
Nej, men och sen utöver det då, så... Nummer ett, bestäm, ska du ha direkt på hyrbilsfirman eller någon form av agent eller den här jämförelsesajt. Nummer två, vilket försäkringsskydd ska jag ha? För tar du helförsäkring så är du inte helförsäkrad, utan du behöver, om du ska känna dig super, super trygg med allt, så behöver du lägga på de här extra skydden. Dessutom ska man ju vara medveten om att det kostar ofta extra då om man ska ha vad man kallar för full to full. Det vill säga att du köper inte en tank, utan du får bilen fulltankad och du ska lämna tillbaka den fulltankad. Det vill säga du fyller upp den nära flygplatsen, och sen brukar man ofta spara kvittot. Det är lite tips. Många vill att man sparar kvittot. Kan också stå i avtalet, men de säger inte jättetydligt. Spara sista tankkvittot och lägg det in i bilen så de ser det och kan ha det. Och så kan man gärna fota det också, så har man det på egen hand.
Ja, för att visa
att, man har tankat upp den alldeles nyss. För du kommer ju rätt långt innan mätaren börjar dippa.
Ja, just det.
Men och då kan det ju vara så att full till full då, det kostar, för annars ska du köpa en tank och sen ska du ut och åka och ska du lämna tillbaka den så tom som möjligt, för att du får ändå betala 800 spänn för den här tanken. Vilket man sällan gör, så åker du dit med en halvtank, du får betala 800 spänn, de fyller upp en halvtank för 400 och så har de tjänat en viss peng.
Ja, och det där erbjuds som alternativ, och då ska man alltid ta full till full, tycker
jag. Ja, jag tycker det är absolut enklast, det kostar sällan mycket extra, men det blir rätt stökigt, det finns många så här bränslepolicy som är lite bökigt. Fria mil också. Får jag åka mycket som helst eller begränsa per dag? Det får man ju också titta innan man ska åka. Många gånger så ingår det, kan ingå 10 mil om dagen. Så då kommer man rätt långt om man, liksom, om man inte ska åka på en bilsemester. För då är det klart att...
Och det är också en sån grej som du menar. Man ska verkligen kolla också. Då. Hur mycket ska jag? Att man ändå tänker att så här kommer nog vår resa se ut. Så här ska jag nyttja bilen? Och då titta på. Det kanske inte lönar sig med fria mil. Men ibland kan det absolut löna sig med fria mil.
Exakt. Förra året så hyrde vi en barnstol. Vi var ner till Spanien. Vi betalade då för 2 veckor ungefär 780 spänn. Ungefär 780 spänn.
Ja, precis. Ungefär 781,50.
Det kan man också tänka på. Så här, kan jag ta med mig en kudde eller kan jag slänga in en liten bilbarnstol om jag ändå tar med mig en vagn? Då kan man ofta få med det på flygplanet. Så att hyra bil är att planera. Och en annan sista så där jätteviktig sak som jag tycker, läs avtalet, vad som gäller om du lämnar bilen efter deras öppettider. För många, då gäller inte ens försäkringen. För om du åker in i det här parkeringsgaraget, lämnar bilen klockan 12 när de har stängt och sen ska de titta på bilen klockan 8 på morgonen när de kommer, då kan det ha hänt saker i parkeringsgaraget. Och då friskriver sig bolaget och säger så här, lämnar du utanför öppettiderna, då gäller inga försäkringar. Hos oss. Så det är en sån här sista, som sagt, man ska inte behöva planera resan efter hyrbilen, men du behöver ta reda på det, för händer det något där i garaget, då är det tråkigt för dig.
Men gör du någon extra säkerhetskontroll, men alltså går du igenom bilen när den är klar, dokumenterar du, fotar du av så att när de hör av, om de skulle höra av sig sen och säga, du, den här bucklan på dörren, den tar vi på dig, så säger du så här, nej, men här har jag dokumenterat att
det första jag gör när jag kommer ner, det är att
man måste kolla av att det stämmer,
kolla av, för du får ju en lapp där bilen är liksom utritad och sen står det alla kryss där.
Det här är en buckla.
Här är en, ja, precis. Ja. Gå runt och titta jättenoga. Kolla också däcken då, i och med att vi vet ju nu att däcken inte ingår om man inte har köpt med det. Då. Kolla däcken och fälgarna. Är det någonting, gå tillbaka och säg, jag vill att ni följer med ut. Sätt, kolla på den här är inte med. Och många gånger så följer de inte ens med ut. De säger så här, vart var den där? Ja, men den var på höger fram skärm. Mm. Ja, då kryssar de, sätter de bara ett kryss där och sen så är det klart. Liksom. Mm. Men då har du dokumenterat, du kan åka därifrån och känna det liksom att så här, nu är den färdig. Sen tycker jag att man ska stå på sig när man kommer tillbaka med bilen. Många är så här, ja, får jag nyckeln? Det är stora, ni vet,
de roddar ju 10 bilar. Bara, jag tar den här, det är inget.
Ja, ställ den där borta bara, det är inga problem, jag tar nyckeln här. Mm. Nej, säger man. Jag vill att du tittar, går runt bilen. Jag vill att det är godkänt och jag vill att ni signar. Alltså att någon på hyrbilsfirman signar avtalet igen. För man ska få tillbaka ett kvitto som säger att du har lämnat tillbaka bilen och den är fräsch. Mm. Då kan man åka därifrån. Och så länge du har det kvitto kommer ingen kunna kräva dig.
Och den kön är då ännu längre vid återlämningen. Som gör att man får stå och vänta om man vet att planet är på väg.
Men nu är vi svenskar så vi är ju ändå på flygplatsen 2 timmar och 30 minuter för avgång. Alltid. Det måste, svenskarna måste ju ändå ha något typ av världsrekord i att vara på flygplats i tid.
Ja, ja.
Säger jag. Och jag säger inte det som en diss utan som en viss stolthet ändå. Att liksom så här, jag hittar på att vi är nog det landet som är bäst på att vara ute god tid till flygplatsen.
Och då kommer den där stressen. För det är lika varmt i den kön, kan jag säga.
Ja.
Återlämningskön. Och sen så är, vad är det som tar sån tid, tänker man.
Den här lappen där bilen är utritad som man får när man kommer dit och plockar ut bilen. Den är viktig att behålla. För kommer du tillbaka dit med tom lapp, nu har ju de en kopia, men de är inte glada, kan jag säga. Så se till all dokumentation som du, avtalet du har signat och skrivit på där.
Lägger man i handskfacket.
Lägg det i handskfacket. För också händer det någonting, skulle det hända något, är olyckan framme, så behöver du följa de instruktionerna som finns i det här avtalet. Ofta bör man tillkalla lokal polis och det ska skrivas rapporter. Och gör du inte det i den ordningen så kan det vara lite svårt att få försäkringen.
Men kan vi inte också säga så här, om man nu, alltså att vara lite extra om sig och kring sig, tycker jag, vad vi än pratar om för ämnen när det kommer till ekonomi, oavsett om vi ska hyra bilar eller vad det nu handlar om, eller sätta in, köpa bostadsrätt eller sätta in pengar på sparkonton eller vad det är, att man bara var lite extra om det och kring det. I det här fallet så är det väl också lätt att när du får den här lappen, då kan man väl bara fota den då, så finns den ifall det blir någon inbrott i bilen. Så även om det kanske är så här, ja, men det håller inte juridiskt. Nej, men man kommer ganska långt ändå kanske i en konversation efteråt. Om man visar sig vara en person som är om sig och kring sig. Man kan visa att den här bilden tog jag. Man ser ju till och med exakt klockslag när man tog den. Mm. Då såg det ut så här. Man kan också fota bilen när man lämnar det därifrån. Man fotar bensinkvittot. Det är ganska lätt ändå om man nu, när man vet hur det ser ut.
Och du som är lite om dig kring dig och får trötta tonårsstön för att du är om dig kring dig. Släm av familjen först då. Säg det, jag går och hämtar hyrbilen.
Så är det alltid i mitt
sätt fall, och ta en kopp kaffe här. Och sen när du har tagit en halvtimme att gå igenom skador. Och då kan du, när de kommer tillbaka, säga vilken tid det tog. Kan säga, ja, den stod väldigt långt borta, kan man säga. Och åt andra hållet kan man säga, kan ni checka in väskor och hålla på och stressa här. Så kan jag komma när ni står i taxfree shoppen och prova parfym. Då är jag i kapp.
Fan vad jag har stått i de där kurorna och köerna. Ja, nej, men
vad är poolen?
Men just generellt sett med kvitton och sånt idag så är det ju så lätt att ta upp mobilen och bara fota. Man har ju en kamera med sig hela tiden. Så, eller hur? Det är väl värt att göra.
Ja, absolut.
Om man så okynnesfotar så är det inget jobbigt. Man kan ju se det som ett projekt att nu ska jag inte bli lurad.
Nej.
Nu ska jag vara noga här. Och sen ta lite bilder.
Det är jävligt mycket annat som fotas på semestern. Ingen någonsin kommer tittat på.
Exakt. Kan man lika gärna ha några.
Precis. Men du, hur det gäller försäkringen? Med det, så finns det någonting man borde tänka på åt andra hållet då? Hur är det grejerna i bilen? Jag har ju haft kompisar till exempel som har varit och badat och så kommer man tillbaka och så är hyrbilen rutan är inknackad och sen är liksom grejerna borta. Mm. Och där var kläderna, så vi skulle ha i 2 veckor på franska rivieran. Nu är det liksom
tråkigt.
Det är liksom, ja, men det är
badkorsen.
Hon blir alldeles överlycklig.
Nej. Kör badbyxor.
Du såg nästan lite skadeglad.
Ja, jag såg det framför mig. Kommer upp
badbollen och där och sen nej.
Och barna.
Ett tips är att man åker till hotellet med resväskan först. Och så. Ja, man behöver ju inte ha allt med sig i tiden.
Nej. Men jag fattar tänker försäkringsmässigt. Ja. Går det på hyrbilsförsäkringen? Ska jag gå på hemförsäkringen? Går det på resförsäkringen? Alltså ibland känner man sig väldigt förvirrad, tycker jag, var man ens börjar någonstans.
Ja. Där. Ja, men exakt. Om vi pratar prylar på annan ort så brukar man prata 50 000 och då är det hemförsäkringen. Det vill säga att skulle de knacka rutan och sno alla kläder, ja, men då är det hemförsäkringen som man vänder sig till.
Även om det var i sen, bilen? Då,
liksom. Ja, mm. Sen behöver du ju kontakta givetvis bilfirman, för då är det ju bilen som också ska, ska fixas. Men dina egna saker...
Och blir det något fel på bilen, då är väl inte jag ansvarig för att det blir fel på bilen. Som att till exempel att lämna tillbaka en hyrbil häromdagen där en av bakdörrarna inte gick öppnad, alltså något fel i mekanismen. Det är ju inte för att jag har dragit ett knä, utan det är ju att bilen har slutat funka. Liksom om motorn slutar funka. Alltså det är lite hårfint, vad går gränsen där? Om ett däck smäller, då är det plötsligt mitt fel att däcket smäller.
Ja, men, precis. Men, kanske var väldigt
men om hjulaxeln går av, då är det plötsligt bilfirman som har levererat en dålig bil. Alltså så här.
Ja, men precis. Ja, det, och det är hårfint. Och något som i regel aldrig, om man nu pratar hyrbil, var tur att det var dörren och inte växellådan. För läser man avtalen så ser man också att det som sällan ingår, vilket försäkringsskydd extra du än lägger på, så är det växellådan. Och det kan ju vara en sån här sak.
Men hur besiktar du växellådan
då? Det är väl ingen billig historia. Nej, men det,
hur gör
det
du det på parkeringen, Magnus? Nu ska jag lista ut om växellådan är
bra. Ja, men med en sån här rullbräda som jag lägger mig på. Rullar under.
Kan man få med handbagaget lite? Förvara det bara rulla ut.
Exakt.
Eller hyra en sån.
Nej, men och, så här, jag vill verkligen inte skrämma upp lyssnarna här, för det är inte en sån mardröm att hyra bil. Det är att tänka lite på. Jag tycker det finns ganska bra artiklar att söker man på att hyra bil utomlands exempelvis, så får man upp ganska bra sammanfattat det vi har pratat om nu, om man också vill läsa själv. Men det är inte så krångligt när man väl får lite kläm på att det är de här två sätt att hyra, försäkringsskyddet, vad ingår inte. Då är det inga problem sen. Och jag tror, har man det bara på fötterna, de här sakerna, så då kommer det gå superbra. Och hur ofta krockar man hemma?
Mm. Ja, men sällan.
Ja.
Olika, tänkte
jag. Skulle du säga att sannolikheten att du krockar i centrala Paris är större än runt Gävletrakten?
Ja, det är en förvisso. Men det, men det kan ju också vara att det är på italienska landet.
Man kan väl säga att egentligen, om man bortser från att se en brinnande bock, så är väl sannolikheten precis att vad som helst händer större i Paris än vad det är i Gävle. Oavsett vad vi pratar om.
Man kallar ju det Gävle för Sveriges Chicago, men då pratar vi om inbrott kanske. Okay. Nej, det ska vi inte säga skit om något. Nej, absolut inte.
Men det är ju ganska liten risk att man krockar.
Ja,
så man behöver också ta med det.
Men jag säger ändå så här, var lite om det och kring det. Och som sagt, låt familjen sitta och ta en kaffe i lugn och ro. Och sen upp med kameran och fota. Och bara så här, innan du går in när du ser den här kuren, förbered dig på en 20 minuter, en halvtimmes.
Ladda upp en liten
saker
istid,
som du aldrig kommer förstå vad som händer. Ja. Och varför de här framför en. Givetvis är det någon märklig familj som står och det gapas och skriks och det är cirkus och det händer ingenting.
Italienska barn som slår varandra och skriker. Man
fattar bara, inte,
ner.
Vad fan är det som pågår här? Men om vi då ska, jag tänker också, eftersom i den här podden så är vi ju miljösmarta, så vi flyger ju inte överhuvudtaget, utan man vill åka och hyra, man vill åka på en utflykt och bada till Nyköping eller till Gävle. Eller varför inte till Åkersberga? Jag tittar på Charlie där han har sin sommarstuga.
Jaha,
men jag tänker att vi bara ska åka och hyra en bil i Sverige. Är det ungefär samma sak man ska tänka på? Fast, eller?
Är det så här, startar 199 eller nej? Det vågar man inte. Där är det sämre avtal. Eller är man har ju en bild att Sverige kan man ju fan inte bli lurad hur man än gör.
Nej, alltså, ja, jag ska väl inte säga så. Men jag tror skillnad. För här känner sig nog många trygga. Det är så av de stora firmerna. Det är sällan man ser liksom Bengans hyrbil på flygplatsen eller på utanför stan. Men det är klart det finns många mindre lokala
flygplatsen
också.
Flygplatsen var det först? Det
var vi inte.
Nej.
Nej, men jag tror att många känner sig mer trygga med att det går att resonera. Det går, man vågar ställa frågan kanske hemma när man står där. De knackar engelska och man ska fråga vad är det för extra skydd och man fattar inte upplägget. Här hemma kanske de säger att du vill ha en extra försäkring. Ja, vad täcker den då? Så kan man liksom fråga i kön.
Men egentligen så ska man ändå kolla, för egentligen är det på samma sätt. Det är samma regler i princip, så att man kanske inte behöver ta allt det där extra heller om man bara ska åka och bada.
Nej, men precis.
Visst, om man kan leva med att det blir lite efterspel, så kan man säga nej, det tänker jag inte acceptera. För det är ändå fortfarande ett land där man förstår språket och man förstår processerna, vet jag kan höra om till konsumentombudsmannen. Som
exakt. Liksom. Ja, och det är just det här att behöva ta diskussionen utomlands som många drar sig för. Mm. Som blir lite stökigt, för då ska man ringa till Spanien.
Men är vi svenskar lite extra rädda för att vi tycker att vi har det så tryggt? Är det så jävla mycket sämre då utomlands?
Nej, men jag tror inte att det är det. Jag tror inte en spanjacken eller italienaren, han tycker inte att det är så stökigt att hyra en bil i Spanien eller i Italien. Liksom. Det är inte på samma sätt som vi tycker att det är enklare här. Mm. Men vi behöver bara förstå upplägget. Det är samma upplägg, så fattar vi det här, spelar ingen roll om vi är liksom i Söderköping eller om vi är i Rom. Liksom.
Just det
blir samma sak.
Men om vi ändå ska en summering då. Vad sa du nu? Om vi bara ska tänka stegvis här. Hur ska man göra?
Använd en jämförelsesajt lika gärna som att gå in och försöka komma på. Vilka biluthyrare kan jag komma på? Mm. Där började vi någonstans.
Ja. Exakt.
Och du använde någon
jämförelsesajt.
Vad heter den, sa du då?
Auto Europe. Många andra också, såklart. Men den tycker jag.
Finns det också ett alkoholfritt alternativ, men nu ska vi nämna Auto Europe.
Ja. Det är en bra sökfunktion där, på tal om det här med full till full och fria mil och den här. Mm. Och man ser tydligt försäkringsskyddet, så det blir liksom lätt att göra valen. Men det finns många andra. Bestäm dig hemma vilket försäkringsskydd du ska ha. Var medveten om att det inte ingår de här takdäck och glas och alla de här bitarna som vi pratade om. Frågan är, vill du lägga på det eller vill du inte? Då kan du nästan lika gärna göra det hemifrån. Det brukar ofta bli billigare än att göra det på plats.
Slipper den där kvarten när de står och bara försöker trötta ut dig också.
Yes, jag har aldrig fått en fråga när jag lagt på det skyddet. När jag väl kommer ner, om du säger, ska du ha det här extra, 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 extra? Nej, de frågar ingenting. Jag får nyckeln, jag går därifrån. Jag
inte ens att de vill visa dig bilder på bilar. Så du kan få den här om du lägger till så här mycket.
Nej,
du kan få
inte ens det. Oj. Inte ens det.
Ja, men då så.
Och sen tänk på vilka tillbehör. GPS kostar, barnstolar kostar. Tänk på om du lämnar bilen otankad att det kostar.
Det är lite och sånt. Ta bara några djupa andetag precis innan du ska hämta den och när du ska lämna den, så kommer det bli topp.
Så kommer det gå bra. Absolut.
Härligt. Tack för idag, Magnus.
Tack själv.
Och du, om du gillar de här råden, då kommer du älska råden som kommer nu. För nu kommer Compriser och Kristina.
Veckans snabba med Kristina.
Ja.
Och idag ska vi prata om att binda sig, va?
Ja, precis. Binda sig med lånen i alla fall.
Ja.
Eller inte.
Ja, hur är det med det där egentligen?
Ja, det är ju, jag får ganska mycket frågor just nu att det är så här, nu ligger den rörliga räntan nästan i nivå med den bundna räntan. Är det då dags att binda? Mm. Och mitt vanliga svar är nej.
Men ditt vanliga svar, är inte det baserat på så här, ja, de senaste 20 åren har man aldrig tjänat, men sen har ju räntan aldrig varit så låg på 20 år över tid som det är just nu. Någon gång måste man väl kunna pricka in botten? Är det inte
man kan nog pricka, feeling på det? Ja, man kan nog pricka in botten. Just nu tror jag att man kanske inte förlorar jättemycket om man binder på en väldigt bra ränta. Det gäller att förhandla även på den bundna räntan. Men jag tror ändå, om man inte liksom har så känslig ekonomi och verkligen vill veta vad man betalar hela tiden, så har man i alla fall historiskt alltid tjänat på att ha rörlig ränta. Så att jag tycker att det är det bästa. Och idag ser vi ju att de bundna räntorna är så pass låga, och det är troligtvis för att vi tror inte att det kommer att gå upp speciellt mycket.
Men låt oss säga att du har 1 miljon i lån och du vill binda en del av det. Tänker du att man ska dela upp det på 3 lån då, kanske att ett rörligt och 2 bundna?
Hon tycker
bundna
inte man ska
olika
binda.
Nej,
om man nu ska det, om man har en känslig ekonomi. Mm. Jag pratar om de som är på gränsen och vill känna en trygghet i att jag vill veta vad det kostar mig varje månad.
Då ska man binda hela. Att binda halva eller en del är det sämsta man kan göra, anser jag. För då är det nämligen så att under den bindningstiden så kommer rabatten du får på den rörliga delen att försvinna. Och då har du ju så uselt förhandlingsutrymme med din bank. För den banken vet ju att du måste stanna kvar tills den bundna går ut. Så att
för det är det att när det är bundet, då sitter jag fast. Om jag flyttar, då får jag betala någon mellanskillnad.
Precis, det är en kostnad till banken och den är ganska hög. Ränteskillnadsersättning heter det. Och det är om du bryter, om du flyttar eller om du vill ha rörligt lån eller bara byta bank. Så att det är det negativa med att binda. Att du betalar troligtvis en liten premie, troligtvis lite mer än rörligt, och sen kan du inte byta bank.
Men om man nu inte binder då? Om man lyssnar på dig, finns det några... Liksom, kan jag göra några egna skyddsåtgärder då, om man inte vill lova bort sig till banken?
Ja, det finns ju ett annat alternativ. Man kan ju titta på till exempel vad kostar den bundna räntan idag och vad kostar den rörliga. Och så tittar man på mellanskillnaden och så sparar man de pengarna som det skulle kosta att ha ett bundet lån på ett konto som man då som kan ha för sin framtida bostadskostnad. Så har man liksom en buffert när räntan sen i sådana fall går över. Så då sparar man till sig själv istället för att betala extra till banken. Så det är väldigt smart.
Det är nog mitt alternativ.
Ja, vi säger det då.
Ja, vi kör på det.